Israels krigföring i Gaza kan klassas som folkmord.
I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel.
Det var den 1 oktober som Iran avfyrade omkring 200 missiler mot Israel.
60 personer uppges ha dödats och runt 100 skadats i Beit Lahia.
Det går knappt en dag utan nyheter om Israel. Kriget i Gaza, attacker från och emot Iran, attacker från och mot Hezbollah och attacker nu mot mål i Syrien. Men vem är han, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu eller Bibi, mannen med den obetvinliga blicken och makten över Israels armé? Höken från Jerusalem som alltid tycks återkomma som Israels premiärminister. Det ska vi prata om den följande kvarten i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Anders Persson, Mellanösternexpert från Linnéuniversitetet. Mellanösternforskare Anders Persson, vad tänker du på när du tänker på Benjamin Netanyahu eller Bibi som han kallas?
Ja, alltså jag har ju studerat honom i många år och det är en väldigt fascinerande ledare att studera. Därför att han var före sin tid i många viktiga frågor. Han stod för en sån här, vad ska man kalla det för, muskulär nationalism väldigt tidigt som många andra ledare i världen sedan har anammat. Han har också styrt ett polariserat och splittrat medel. Och delvis själv utvecklas till en populist av ett slag som vi har sett på många andra håll i världen också. Sedan har han också bidragit till att nedmontera Israels liberala demokrati på olika sätt. Och det kan man säga i olika demokratirankingsindex som Freedom House eller VDM. Att Israel har fallit där i deras ranking som demokrati. Så det är bara några av anledningarna till varför han är en fascinerande ledare att studera. Och det faktum att han hela tiden försöker att hålla sig kvar vid makten trots alla problem som man har både på hemmaplan och utomlands gör ju också att han är fascinerande att studera.
75-åriga Benjamin Netanyahu är en av världens mest omtalade ledare. Han har varit Israels premiärminister i sammanlagt 17 år och är nu inne på sin sjätte period som ledare för högerpartiet Likud. Det senaste året har han varit i rampljuset på grund av kriget i Gaza. Det brutala kriget är en följd av Hamas blodiga attack mot Israel den 7 oktober i fjol. Där över 1200 människor dödades och Hamas tog israelisk gisslan som ännu inte är återlämnad. Enligt palestinska hälsomyndigheter har över 45 000 palestinier dödats sedan Israel inledde sina attacker mot Gaza. Netanyahu är idag internationellt efterlyst för krigsbrott i Gaza. Men hur blev han den ledare han är idag, Anders?
Han kommer ju från ett akademiskt hem där hans far var en känd professor i historia. Och han har redan från början kommit ifrån, vad ska man säga, en högermiljö, en väldigt tydlig högermiljö. Och där har han befunnit sig mesta delen av tiden skulle jag säga, även om han har visat sig vara beredd att kompromissa och ta steg in i mitten av israelisk politik när och om så har krävts. Så han är ju ändå mer ideologiskt flexibel skulle jag säga än vad många tror att han är. Men de sista åren så har han dragit tydligt åt höger och han har också bildat koalitionsregeringar med extrema högerpartier. Och det har ju även gjort att han ses som mer av en, vad ska man säga, högerpolitiker idag än hur han har setts tidigare. Sen är han också väldigt kontroversiell därför att han har opinionsundersökningarna i Israel går lite kors och tvärs kring honom. Å ena sidan vill en klar majoritet, ibland upp mot 70% av israelerna, att han ska avgå. Å andra sidan är han oftast samtidigt den mest populära politikern. Så han är väldigt bra på att lyckas med att bygga koalitioner och isolera rivaler. Och det är det som gäller liksom i en demokratisk stat. Att just att bygga koalitioner och isolera rivaler. Det är nyckeln till hans framgång.
Protesterna mot lagförslaget är av aldrig tidigare skådad kaliber.
Demonstranterna anser att demokratin hotas av förslaget eftersom det i praktiken skulle ge parlamentet ökad makt på bekostnad av domstolsväsendet.
Hör du, precis före kriget i Gaza så var det ju stora protester i Israel just mot Benjamin Netanyahu och hans regering. Och då handlade det om att den här regeringen ville få mera makt över landets domstolar eller underminera domstolarnas makt, om man säger så. Vad är det riktigt för en regering som han leder och hur allvarlig var just den här frågan?
Ja, alltså den är en väldigt allvarlig fråga, därför att det handlar om Israel som rättsstat. Och i förlängningen handlar det ju också om Israel som demokrati. Och vi har ju sett liknande tendenser på andra håll i världen att domstolars oberoende undermineras. Vi ser attacker på civilsamhället, på medier och så vidare. Och det är ju trender som vi ser på många andra håll också. Och som då har som gemensam nämnare att de syftar till att underminera framförallt den liberala demokratin.
Netanyahu står åtalad i tre separata mål som handlar om att han har försökt påverka media till sin favör, missbrukat sin maktposition och tagit emot olämpligt luxuösa gåvor i utbyte mot olika favörer. Korruption, kort och gott. Rättsprocesserna har pågått och förhalats sedan 2020. Blir han fälld riskerar han 10 års fängelse. Som bäst är det meningen att Netanyahu ska förhöras i rätten under 3 veckors tid. Så var det bland annat på grund av det här som han ville komma åt de här domstolarna då, för att han själv står åtalad i flera korruptionsmål?
Ja, bland annat. Och sen så finns det ju andra i hans parti och koalition som av andra anledningar vill minska domstolarnas makt. Det handlar om att de vill ha till exempel friare händer på Västbanken. Det kan handla om att de ultraortodoxa vill slippa göra militärtjänstgöring. Och att det finns många illiberala krafter, alltså antiliberala krafter i Israels regering för närvarande, som då ser domstolen som högsta domstolen i Israel som allt för liberal och aktivistisk, och att man vill klippa vingarna på den utav de skälen.
Mm. Han har också kritiserats just för att Israel inte såg den här Hamas-attack komma då den 7 oktober i fjol, just eftersom Netanyahu själv var upptagen med att försöka minska de här oberoende domstolarnas position, och då verkar Israel försvagat i Hamas ögon som då tog tillfälle i akt och slog till. Vad säger du till det här?
Nej, men det stämmer, och det var ju en katastrof för honom politiskt och för hans parti och koalition också. Och de följde ju som stenar i opinionsundersökningarna efter det och befann sig på låga nivåer under en ganska lång tid. Sen har ju kriget vänt, ska man säga, framför allt i Libanon med stora framgångar där. Ledarna för Hezbollah och för Hamas har dödats. Och Israel har klippt vingarna på framförallt på Hezbollah, försvagat Hamas, försvagat Iran. Nu ser vi att regimen faller i Syrien, kanske delvis på grund av det som Netanyahu har gjort. Det anses ha bidragit till det. Och sammantaget så ses ju allt det här som stora framgångar i Israel. Och så då har ju opinionen börjat stärkas också i hans favör efter alla de här framgångarna.
Så nu tänker du på den här 7 oktober-attacken i fjol som Hamas utförde. De dödade över 1200 judar, tog 240 människor som gisslan. Kriget i Gaza, vi har över 40 000 döda nu idag, som då blev Israels svar på det här. Det blev ju då som sagt en vändpunkt för, inte bara för Israel men också för Netanyahu själv. Och idag, ett drygt år senare, så är han internationellt efterlyst för krigsbrott, men har, vi ser, en stigande popularitet då i Israel. Så vad har han då gjort rätt ur israelernas synvinkel?
Ja, alltså många i Israel, alltså det finns ju en stor konsensus i Israel kring det sätt på vilket krigen har förts i Gaza och i Libanon. Många menar ju att det var nödvändigt med omfattande flygkampanjer till att börja med. Och sedan också markinvasioner både av Gaza och Libanon. Och det faktum att Israel har gjort det här, att man har gått hårt fram, att man har haft ihjäl ledarna både för Hamas, Sinwar i Gaza och Nasrallah i Libanon. Det är en politik som har stärkt stöd av de flesta i Israel. Och det faktum att det har varit framgångsrikt har ju lett till att Netanyahu har stärkt sina popularitetssiffror. Man kan säga att generellt sett så är ju framgångsrika krig väldigt bra för sittande ledare och dåliga krig eller terrorattacker eller liknande är väldigt dåligt. Och det ser vi ju även i Israel, de här mönstren utspela sig.
Frigiven gisslan har ju då anklagat honom ändå för att inte prioritera den gisslan som är kvar, utan att han skulle vilja dra ut på kriget. Hur viktigt uppfattar du att det egentligen är för Netanyahu att få hem den här gisslan som finns kvar i Gaza?
Det är både viktigt och inte så viktigt, skulle jag säga. Alltså det är klart att Netanyahu vill få hem gisslan, men han har hittills inte varit beredd att betala det pris som krävs och som Hamas har krävs för att så ska bli fallet. Och där är det väldigt komplicerat, därför att en del av partierna i hans koalition är inte beredda att gå med på några större eftergifter gentemot Hamas. Så om man skulle då gå med på att få hem gisslan och sluta någon typ av vapenvila med Hamas i Gaza, så är risken att han inte har sin koalition kvar och att han tappar den och därmed inte kan styra vidare. Så det är ju den gängse uppfattningen kring varför han inte har gått med på ett avtal gällande Gaza.
Mm. Så ett fortsatt krig i Gaza, är det ett sätt för Netanyahu att hålla kvar vid makten?
Det skulle man kunna säga, åtminstone på de villkoren som har gällt hittills. Nu hoppas ju Netanyahu att han kan försvaga Hamas till den grad att de går med på ett mer fördelaktigt avtal för Israel än vad som var fallet tidigare. Och det återstår att se om de kommer att göra det. Sen finns det ju här i bakgrunden också olika typer av israeliska anspråk på Gaza. Det finns andra i Netanyahus parti och koalition som vill att Israel permanent ska ockupera Gaza, att man ska bygga bosättningar där och så vidare. Och det är lite oklart var Netanyahu står i de här frågorna. Han har tidigare sagt att han inte är för att bygga bosättningar i Gaza, men det finns fler och fler som tvivlar på honom där.
Idag så utfärdade internationella brottmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, den tidigare försvarsministern Yoav Gallant och Hamas-ledaren Mohammed Deif.
The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population.
Premiärminister Benjamin Netanyahu är idag internationellt efterlyst för krigsbrott av internationella brottmålsdomstolen ICC. Domstolen misstänker Netanyahu för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i Gaza. Också Hamas-ledaren Mohammed Deif är efterlyst för krigsbrott för attacken mot Israel den 7 oktober. Han tros ändå vara död. Tror du, Anders, att Netanyahu kommer att ställas inför rätta i Haag för misstänkta krigsbrott någon dag i framtiden?
Jag har svårt att se att det skulle vara fallet. Men jag tror att det kan påverka hans styre väldigt mycket, därför att det kommer att ändra hans resemönster fundamentalt. Det innebär att han kan inte åka liksom till de flesta europeiska länder, till exempel. Och men även många andra länder i världen. Och jag tror att det på sikt kan drabba hans legitimitet väldigt hårt. Och hans status som superstatsledare som han ser sig själv som. Plus att det skulle också kunna bli så att han hamnar i prekära situationer. Låt säga till exempel att han flyger till USA för att träffa Donald Trump. Och så får planet liksom tekniska problem och så tvingas han landa i ett europeiskt land. Kommer de då att gripa honom och ställa honom inför rätta, eller vad kommer att hända i sådant läge? Om man till exempel tvingas nödlanda i Finland eller Sverige liksom, så kan det ju bli en väldigt, väldigt het potatis för våra regeringar.
Jag skulle fråga så här, Benjamin Netanyahu är alltså internationellt efterlyst, han står åtalad för korruption och porträtteras av många som en skurk, men han har ju också vänner. Vilka vänner har han på den internationella arenan?
Ja, framförallt så har han ju en väldigt stor vän i Donald Trump som är otroligt viktig för honom. Och det gäller egentligen även bredare amerikansk politik. Han har massor av vänner i båda partierna. Och jag skulle säga även att Joe Biden är en stor vän till honom. Plus såklart många andra ledande politiker i USA.
Hur tror du att det här maktskiftet i USA påverkar Benjamin Netanyahus sits eller popularitet för den delen?
Det ser ju ut som att det kommer att stärka honom. eftersom att han hade väldigt nära relationer till Trumps förra administration och nära band till president Trump själv också. Man ska komma ihåg att man glömmer ju ofta att förra gången när Trump tillträdde 2017 så var Netanyahu den enda ledare i världen som han kände och hade träffat sedan tidigare. Så redan liksom långt, som de har haft under lång tid en väldigt nära relation. Sen ska man också säga att de också har varit ovänner under den här tiden och Trump kände sig sviken av Netanyahu. Att Netanyahu var tidigt ute och erkände Bidens seger och det är några andra saker som har gjort att relationerna var problematiska under en tid också. Nu ser de ut att vara goda igen, men ingen vet ju exakt hur Trump kommer att agera under en andra ämbetsperiod. Han har väldigt fria tyglar att agera. Han har torgfört sig själv som en fredskandidat och sådär. Så vi får helt enkelt se vad han kommer att hur han kommer att agera i Mellanöstern och gentemot Israel och Netanyahu.
Ännu, Anders, i ett nötskal, vad styrs Benjamin Netanyahu av?
Han förefaller styras av en väldigt stark personlig drivkraft. Att han ser sig själv som någon landsfader för Israel som Israel inte kan klara sig utan. Så den här personliga drivkraften om att han är nödvändig för att Israel ska klara sig väl känns som en väldigt stark drivkraft.
Tack, Anders Persson, för den här analysen.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mellanöstern-experten Anders Persson från Linnéuniversitetet. Ljudmixningen gjordes av Mikael Grönros och Lukas Dahlström är producent. Kom ihåg att gilla oss på arenan så får du bud om alla nya avsnitt.